Ja, då sitter jag här i Elimkyrkans ungdomsvåning tillsammans med vår pastor Robert Åkerlund. Välkommen Robert.
Tack.
Eller ja, välkommen säger jag. Det är ju du som är boss här.
Nej, boss och boss vet jag inte, men vi jobbar tillsammans. Ja, det är trevligt. Ja.
Du, jag tänkte vi skulle få prata med dig lite grann. Vi ska ju ha det så här i den här programpunkten Aktuellt, att vi tar upp lite aktuellt ifrån olika fält från Sverige, och då kanske med inriktning på den kristna aktuella situationen. Ja. Och därför tänkte jag få prata med dig idag om Elimförsamlingen.
Ja.
Vi har ju precis nu startat ett nytt år.
Ja, det har vi. Ja. Hur är omsorgens år?
Omsorgens
2014.
Vad menas med det här? Omsorgens år innebär att olika år som...
Precis, vi valde att för ett par år sedan gå in med en tanke för några år framåt. En vision om man så vill. Så vi har kallat den lite enkelt för vision 2015 bara. Och så hade vi temaår. Så vi satte första året, 2012, var ett bönens år. 2013 var andens år. Med lite fokus på just gåvorna och andens utrustning och kraft och så vidare. Och så satte vi omsorgens år 2014. Mm. Med tanken just på kärlekens medmänskliga gärningar till varandra. Och sen vittnesbördets år 2015 blir det då.
Och sen kommer Jesus.
Och sen kommer... Nej, det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte.
Det vet bara Fadern när han kommer. Nej, utan då kommer väl en ny version, hoppas vi, att vi får ha upplevt så pass mycket de här åren så att vi är med ur den här versionen.
Mm. Men det här att bönens år var 2012 då, det innebär inte att församlingen har slutat be nu.
Nej, vi bad inte bara 2012 och sen har vi slutat be, och så hade vi anden 2013 och nu har vi bara omsorg. Nej, utan tvärtom, vi tänker det som en liten som en cirkelrörelse, en rörelse. Vi kör liksom ett varv varje år och så får vi med oss farten in i nästa liksom period. Mm. Så tänker vi. Så att det är ju snarare så att nu har vi lärt oss något om bönen och om den helige ande, och det vill vi leva med under omsorgens
år. Det är sånt som ska användas också och
levas. Precis, nu ska det levas ut. Mm. Det är en stora utmaning.
Och det här då att det är olika tema då för de olika åren, vad innebär det konkret då i församlingslivet? Är det upplagt på något särskilt sätt eller?
Ja, precis. Det där är ju den stora utmaningen alltid. Det är en sak att säga i en vision att det här vill vi eller det här skulle vi vilja se. Och det handlar ju om att försöka göra det praktiskt på något sätt, och där finns det olika idéer, och det har fötts fram i bland annat en liten visionsgrupp om vad vi skulle kunna göra som församling, och församlingen har varit med och tänkt och bett, och nu växer det fram liksom olika saker på grundnivå, om man säger på gräsrotsnivå, där vi försöker lansera lite olika sätt att jobba med omsorg det här året.
Men hur läggs verksamheten om, eller är det gudstjänsterna som det lyfts fram på särskilt sätt?
Nej, vi försöker också att till viss del styra verksamheten så att det händer lite nya saker när det gäller omsorg. Till exempel att vi vill öppna kyrkan lite mer så att den finns tillgänglig för Öviksbor mitt i en vardag. Mm. Man kan gå in och sätta sig i kyrkan. Och
när kommer det börja?
Det börjar nu här om 2 veckor. Så kommer det att sätta igång i början på februari. Och då är det torsdagar öppet 9:30 till klockan 2. Folk som har lunch till exempel kan komma in och sätta sig och bara ta det lugnt, tända ett ljus om man vill, sitta i andakt, stillhet.
Men det blir inte någon lunchservering? Utan det...
Inte någon lunchservering, däremot finns det möjlighet att köpa en kopp kaffe kanske och en macka.
Ja. Och sen sitta ner och samtala.
Det också, det kommer att finnas folk
andakt
på plats.
Andakt och meditation kanske.
Precis, lite enkelt så, inte så kravfyllt utan mer den här öppenheten att det här är en kyrka för oss som bor i stan, och här kan jag komma och sätta mig ner och vila ett ögonblick.
Mm. Det är ju lite brist på, ja, det finns väl i och för sig sådana miljöer, men ofta så är det ju ganska hektiskt när man kommer in på en lunch.
Precis.
Men det här är mer att man kan få stilla ner sig.
Här är det att få stilla ner sig och på något sätt som kyrka erbjuda den miljö vi också härbärgerar för andra människor, så att de kan få möjlighet att kanske sitta en stund och återhämta sig mitt i vardagen. Mm. Och kanske också då till och med be en bön eller få tankar på Gud och livets mening och så vidare.
På vad sätt påverkar det här då i gudstjänsterna?
Ja, det påverkar ju på lite olika sätt såklart. Vi har försökt att plantera till exempel att man gärna ska lyfta fram olika omsorgsberättelser varje söndag. Så när våra gudstjänstgrupper som är med och gör gudstjänsterna planerar för dem, att man tänker gärna på, har vi någonting vi kan berätta? Har någon visat mig omsorg, Guds kärlek på något konkret sätt som berört mitt liv? Och gärna berätta det, eller kanske till och med var med och gjorde det här och det gav den här effekten. Liten enkel sak, en handling i vardagen, en bön jag bad för någon. Ja, men det där enkla men konkreta.
Mm. Och predikan?
Predikan kommer ju såklart att färgas och gör redan alltså, av omsorgstänket, barmhärtighet, att leva ut Guds kärlek. Jag håller på nu faktiskt att fundera lite på idéer, åtminstone de här söndagarna jag själv kommer att förkunna, att hålla någon form av linje och att ge församlingen liksom en, utifrån Bibelns ord, någonting som går att fästa upp omsorgen på, så att säga. Mm.
Vi hade ju under andens år så var väl predikningarna särskilt förbundna med apostlagärningarna.
Ja. Precis.
Men det kommer inte bli något direkt bibelbok så nu.
Inte kanske en bibelbok, men däremot olika teman som hela tiden tangerar och berör omsorg och kärlek.
Ja, just det. Och det finns ju ganska mycket.
Ja, ja. Det finns ju gott om utmaningar.
Mm. Ja, sen rent konkret nu då, finns det några planer? Jag tänkte det är liksom det här som vi ska ha nu i aktuellt här i närradion. Att det är ju olika omsorgsområden också, både församlingen, missionen och vårt land.
Ja.
Men rent konkret på gräsrotsnivå, närmiljö.
Ja. Ja, alltså vi försöker ju så in till exempel just den här tanken och frågan. Hur ser Guds kärlek ut idag? Mm. Alltså genom mitt liv, genom vars och ens liv.
Det där tror jag du får upprepa igen.
Ja, den frågan har vi alltså fått med oss av en av våra missionärer, Märta Söderberg, känner en del till här i stan. Hon är medlem i EFS här i stan och vi är med och stöttar henne lite grann från Elim också. Hon var hemma och hon säger själv att hon vaknar med den frågan och ber den bönen varje dag liksom, att Gud, hur ser Guds kärlek ut? Hur ser din kärlek ut idag genom mitt liv? Och det försöker vi liksom också på något sätt konkretisera, både med berättelser så här då, vad händer i våra liv. Vi vill att det ska märkas på många olika sätt. Och vi har ju sett några områden där vi direkt kan gå in och göra kanske lite till som vi redan håller på med idag. Mm. Till exempel Kollo, som pågår varje sommar ett par veckor. Där har vi sagt nu att vi vill göra något vi kallar för mysfredagar. Och där ska vi ha ett par sådana nu under våren där vi alltså bjuder in koll och familjerna och så församlingens familjer och säger kom nu så möts vi och har gemenskap och umgås och lär känna varandra. Mm. Det är en sån här konkret sak som vi kan göra tillsammans.
Ja, spännande. Jag känner att jag vill backa till hur ser Guds kärlek ut idag. Det är ett fantastiskt tema. Och man kan ju också bryta ner det till enskilda situationer som man möter. Hur ser Guds kärlek ut här?
Verkligen, ja. Alltså det går att göra så personligt som det bara är möjligt. Bryta ner i varenda situation där jag möter någon. Hur ser Guds kärlek ut just nu i det här samtalet, i det här mötet med en människa? Kan jag be en bön? Kan jag säga någonting? Kan jag lyssna på den här människan? Mm. På ett annat sätt kanske än om jag inte levde med den frågan. Mm. Så att jag tror att det kommer att påverka oss i alla möjliga olika situationer. Det är tanken i alla fall. Och vi kommer att upprepa den här frågan ständigt och jämt i gudstjänster och olika sammanhang.
Ja, det är ju väldigt bra för koll och det har vi ju hållit på med i ganska många år nu. Jag vet inte hur många år det är.
Jag tror det är sedan 88 om jag minns
ja,
rätt.
Ja, jag tror det är något sånt också. Ja. Så att det, och det är ju fantastiska möjligheter både för församlingen att få komma in i de sammanhangen, förstå situationer som barn har det och familjer och också för verkligen. Familjerna får den avlastningen då. Så det ska utvecklas ytterligare då förstår jag. Kan du berätta mer om?
Ja, alltså det finns ju flera områden som vi känner för och på något sätt vill göra mera i. Till exempel detta med nysvenskarna som vi har kontakt. Vi kanske tycker att vi vill såklart fördjupa och utveckla de relationerna. Det kanske vi inte just nu har väldigt många konkreta projekt som vi planterar just för tillfället. Men vi har ju nya svenskar som går här hos oss och ganska nya som har kommit till på senare tid. Och vi har ju det här nätverket för invandrare i stan som samverkar mellan olika kyrkor. Och det finns så mycket mer att göra här. Och nu på söndag har vi gudstjänst här med bland annat Johanna Lundström och Prisma som är här och berättar om lite grann om just flyktingarbete, alltså invandrararbete. Och det är ett led i det här att vi vill liksom lyfta upp de här våra medmänniskor från andra delar av världen och möta deras behov.
Och det här har jag väl för sammanhanget är ju med också på det personliga planet att det stora behovet för våra nysvenskar är ju en vardaglig gemenskap, närhet, att få komma in i det svenska samhället, lära känna svenska familjer och så vidare.
Precis, det är väl den största och egentligen den svåra uppgiften, för det kräver av oss på något sätt alla som svenskar att vara den där medmänniskan som ser den här nysvenska mannen, kvinnan och ger tiden till dem, för det är nog det som är den stora grejen. Sen kan vi göra vissa nedslag som kyrka, vi kan belysa de här frågorna, vi kan lyfta upp dem och så vidare.
Det har väl varit en del mindre initiativ, läxhjälp och matlagning.
Precis, vi har haft lite sådana saker under årens lopp. Men som sagt, det är inget som kanske pågår löpande just nu av sådana typer av verksamheter. Men jag tror att den stora grejen är ju relationer till dessa våra vänner som ofta ger oss så otroligt mycket tillbaka, så vi har ju massor att lära av dem.
Det har vi.
Inte bara se dem som ett ämne så att säga för kyrkan att visa omsorg, utan det kanske är de som lär oss.
De tillför ju också väldigt mycket.
Precis.
Ja och mera?
Ja, vi kommer att ha frukostar, ett par stycken här inplanerat under våren. Där den första frukosten i mars kommer att handla om familjehem och kontaktfamiljer. Vi har bjudit in folk från kommunen som kommer hit och berättar om möjligheterna. Hur kan man göra det? Hur kan man bli en kontaktfamilj? Vad är behoven? Hur kan man vara familjehem? Vad finns det för möjligheter där? Och så vidare. Och det ser vi fram emot. För det är ju en otroligt konkret sak som såklart påverkar familjer konkret. Och det kanske inte är så att det kommer folk på kö för den skull och skriva in sig och säga nu blir vi familjehem. Men kan vi väcka några? Kan vi få frågan att leva? Att det finns en medvetenhet om de stora behov som finns, så tror jag vi har vunnit väldigt mycket på det. Och då kanske några kommer också dit att man faktiskt har beslut.
Det finns ju också en tradition. Vi har haft ju flera familjehem och jag vet inte, det finns kanske någon eller ett par nu också som jobbar med det här. Där man alltså avlastar en familj och
precis,
där något eller några barn får vara lite oregelbundet eller regelbundet.
Precis, vi har ju hört några familjer berätta om det tidigare i kyrkan också när vi har haft sådana gudstjänster till exempel. Men
och kontaktperson, det är då att man är en stödperson för någon som behöver lite stöd i vardagen. Och
ja, det är ju också ett område. Nu nämnde jag kanske kontaktfamilj, men precis. Alltså att det finns så många varianter av det här. Jag tror att vi behöver bara få blicken för att det går ibland med ganska enkla medel att göra en insats.
Det gör det. Och själv har jag mans uppdrag och det också. Så det finns många variationer.
Precis, det gör det. Och alla är värdefulla. Mm.
Det var kontaktfamiljer och det här är det talas ju om sådana här kvinnofrukostar, men det här är för alla då.
Det här är inspirationsfrukost för alla som vill, så att säga, som är välkomna. Och det här första tror jag var 16 mars har jag för mig.
Ja. Så det kommer vi att annonsera om.
Ja, det kommer vi att annonsera om. Sen har vi ju kontakter med ett annat område. Det är ju till exempel frivården. Och nu är det inte så att det har blivit något stort område för oss än. Men det finns kontakter upprättade. Vi har haft någon som har blivit dömd till samhällstjänst som har varit här hos oss och gjort sin del av det straffet då. Och där vill vi kunna finnas till hands och göra mer. Den dialogen för vi med frivården och kriminalvården i Härnösand också. Så att, det känns också spännande. Ett sånt här område där vi vet att det finns stora behov och många som gärna gör en sån samhällsinsats, inte minst genom kyrkor och liknande.
Ja, och, så, och det, när vi är inne på det så har vi också en häktespastor.
Precis, och där har vi också en omsorgshandling som direkt berör församlingen, inte minst. Och det är ju våran häktespastor då, Karl, som finns uppe i Umeå en gång i veckan ungefär. Och är där ett antal timmar och ger av sin tid till intagna som behöver samtal, behöver gemenskap, behöver få kanske lätta sitt sinne och sitt hjärta också. Mm.
Och häkte, det är då de som är fängslade före rättegång och så vidare?
Precis, ja. Innan rättegång och innan straff är utmätt. Mm.
Och det är en ganska tuff tid.
Det är en tuff tid för många och det är mycket som händer i en människa under den tiden. Mm. Och det, jag kan ju inte allt det där riktigt så, men man förstår ju att den väntetiden måste vara väldigt, väldigt, väldigt påfrestande. Mm.
Hur ser det ut då på det sociala området? Det är ju inte så att det finns de här enorma behoven som i tredje världen då av mat och kläder, men ändå så börjar det väl växa lite här också.
Det gör det, och det, jag tror att vi alla kyrkor och kanske andra humanitära föreningar och annat också märker det, att människor med behov, människor som kanske både tigger på gatan och andra som inte har det så bra hemma, hör av sig allt som oftast till våra församlingar och kyrkor. Och där har vi väl en del tankar också, även om vi är inte såklart en social försäkringskassa på det. Ibland så tänker vi att vi kanske ändå kan göra vissa insatser här. Vi kan akut hjälpa en del ibland och när de kommer och har behov av kanske mat just för dagen eller något annat så. Där finns det väl en del idéer, men det behöver liksom organiseras på ett bra sätt kanske. Och det handlar inte om någon form av allmänt utskänkningstillstånd utan av mat och förnödenheter, utan mer att det är klart att vi ska kunna göra de här mindre insatserna. Vi har något vi kallar sociala kassan till exempel, men som är ett sätt att bara finnas till hands i akuta situationer när människor behöver hjälp till en resa eller något annat kanske.
Mm. Och där finns ju också det här, och det har vi haft i många år med läger, att familjer som kanske har det skralt ekonomiskt, att man har subventionerade avgifter och sådana.
Absolut,
saker.
Och det är kanske inte sånt vi alltid basunerar ut så. Nej, fort man precis. Har en anmälan för läger, men det har alltid förekommit tror jag i många år, och vi försöker tänka så att ingen ska kunna eller behöva, menar jag, stanna hemma kanske för att egentligen har inte min familj råd att skicka mig på läger och då är vi gärna med och liksom på något sätt hjälper den familjen utan att för den skull alla andra vet om det, men det är ett sätt att i alla fall utöva en omsorg och konkret hjälpa människor att få vara med.
Mm. Sen är det väl en bit i det här också att man tittar runt vad gör andra kyrkor som Frälsningsarmén, hos Hoppkök och sådär, att, ja. Så att vi inte klampar in på varandras
Precis.
Områden.
Exakt, och det är ju inte meningen att vi liksom ska på något sätt då konkurrera mellan kyrkor utan snarare komplettera varandra. Och det tror jag, det försöker vi också göra såklart, och se vad gör Frälsningsarmén, det behöver inte vi göra på samma sätt. Då är det ju i så fall bättre att vi stöttar eller är Precis. Där och hjälper till om det skulle vara
och
så.
Och det har väl hänt genom åren?
Det har något, vi har folk som har varit där och hjälpt till, och lika så med second hand butikerna i stan som Pingstkyrkan driver, och det finns ingen anledning för oss att starta ytterligare en second hand butik på det sättet, utan då kanske vi istället ska vara där och hjälpa till och så. Mm. Så att vi hittar olika områden där vi kompletterar varandra.
Ja, just det. Ja, det är, men det är mer på gång?
Ja, det är mer på gång. Nu vet jag inte om du tänkt på något speciellt, men det är ju hela tiden saker som rullar såklart och ligger i röret. Men det känns som att vi tar små steg framåt hela tiden.
Och en viktig bit är väl just att när vi tar upp ett sånt här omsorgens år, Anders, att det växer ju tankar hos oss som medlemmar då.
Ja.
Ja, vad kan jag göra och vad betyder det här för mig då i min vardag? Och
Precis.
Och att det växer tusen idéer.
Ja, absolut. Och det, sen är det ju jätteviktigt, det har jag själv tänkt lite grann på här, att vi sånt här år, nu säger man att nu ska vi, jag har själv tagit orden i min mun och sagt att det här är verbens år till exempel, nu ska vi göra, nu ska vi handla, nu ska det ske, det som vi säger att vi tror, att tror på och vill göra. Och det är rätt, det tror jag på fortfarande, att så ska vi tänka, så ska vi be och så ska vi handla. Men såklart måste vi också bevara det här med att vi är alla beroende av nåden, vi är älskade oavsett om vi gör en enda kärleksgärning till eller ingen, eller många. Så att det handlar inte om att skapa någon känsla av krav och prestationsångest i församlingen nu eller i människor, utan var och en är välkommen med det han har och döms inte utifrån det han inte har, utan vi gör det vi kan och så ber vi Gud om hjälp och så förenas vi tillsammans, och då tror jag att vi kan göra avtryck även om vi tycker att vi börjar i det lilla liksom.
Jag nämnde här i Aktuellt så kommer vi också att beröra det här med mission. Missionsrådet ska ju komma in och ha en del information och lite annat, och jag fick idag nu när vi kom till, det var ju morgonbön här på torsdag morgon. Nu hann jag inte till bönorna, men jag hann till bönorna.
Ja, till kaffebönorna. Ja.
En missionskonferens.
Ja.
Kan du berätta om den?
Ja, det är en regiondag kallas den för. Det låter lite tråkigt, men det är helt enkelt Evangeliska Frikyrkan som gör ett antal sådana här dagar över landet. Jag tror att det inte är fler än tre faktiskt. Så att de gör en här uppe i Norrland, eller om det möjligen var två, och så är det några söderut också. Mm. Ja, det kanske var fler platser än tre förresten. Och det är alltså en dag om missionen och om fokus på den vision som vi har tillsammans som rörelse också. Att få sprilium i både social handling och i utöver en värld som ropar och som längtar efter evangelium och glädjens nyheter. Så att det här blir en spännande dag. Det kommer folk från Örebro, flera stycken, och ger lite input den här dagen. Det kommer att beröra missionsfrågor mycket, inte minst kanske i Europa som ett stort missionsfält idag, där vi bland annat får möta en som har varit missionär i Serbien och ja, det blir en intressant dag, verkligen någonting att ta tillvara på.
Och det här blir den 15 februari klockan 10-17.
Ja, och så kommer det också att vara en bön- och lovsångskväll i anslutning till den som också de är med på. Så
och gudstjänst på söndagen.
Och gudstjänst på söndag här. Och
det här då kan man anmäla sig till då, eller?
Det kan man göra. Man kan anmäla sig till den. Och det finns ju broschyrer. Nu vet jag inte om de är utlagda än på vår hemsida. Men det kommer säkert finnas tillgängligt där också. Så man kan anmäla sig den vägen. Det gör vi verkligen. Mm. Allt.
Och sen startar vi en alfakurs på onsdag.
Det är inte minst.
Det är 29 är det, va?
Precis. Mm. Det känns fantastiskt kul och ett gott gäng som redan anmält sig med människor från olika åldersklasser och åldersgrupper i samhället. Så det ser jag som en stor utmaning. Det ska bli kul att...
Och alfa, för de som inte vet, det är alltså en grundkurs kan man säga. Vad är kristen tro egentligen?
Precis. Absolut, en grundkurs i kristen tro kan man säga. Det brukar man uttrycka det som. En del har använt ordet vuxenkonfirmation. Ja. Vi läser lite grann om trons innersta frågor och livets mening. Och så samtalar man mycket och äter god mat.
Ja, vad bra. Tack Robert för att jag fick prata med dig. Och sen kommer jag åter senare och utkräver redovisning. Hur har det gått nu då?
Ja, tack så mycket. Det var trevligt.
Tack så då.
Tack.